finns någon sång som heter Ett brustet halleluja, tror jag, på svenska. Och jag vet inte det för dig, men för mig så kan det ganska ofta vara ett brustet halleluja. Ibland kan man känna bara wow, och det är ett halleluja med efterklang, men ganska ofta är det ett brustet halleluja. Och tänkte på det i den här sången, att ibland så har man inte ens lust, eller man orkar inte lovsjunga. Men bara med ett brustet halleluja så klingar det tillsammans med en änglakör som i evighet pågående lovsjunger och tillber. Så också det brustna halleluja får klinga med i den stora himmelska kören. Och jag tror att ibland så är det där brustna halleluja som faktiskt berör Guds hjärta mer än det där bara självklara liksom som ibland trillar ut. Men att vi liksom i även de stunderna på något sätt bara... Men också vet att i det så är min sång och hela jag buren. Det berörde mig när jag sjöng den här kören. Johannes evangeliet kapitel 16, vers 7. Oj, hjälp vad jag håller på alltså. Så står det så här. Men jag säger er sanningen. Jesus säger sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte gör det kommer inte hjälparen till er. När jag har gått bort ska jag sända honom till er. Jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Vi har haft en helg kring det profetiska. Stefan Börjesson har varit här. Och det profetiska, när det fungerar, är ingen mänsklig förmåga utan en gåva som den helige ande ger. Och jag vet inte vad du har för upplevelse av gårdagen. Jag vet att flera fick tilltal och blev berörda och hjälpta och uppmuntrade. Och en del kanske, eller samma person, kan också väcka frågor om man funderar över hur det här fungerar liksom, och vad är det här för någonting och sådär. Men det är helt okej oavsett vad du känner. Om man får liksom ställa sina frågor och det är också helt okej att båda känna att det där tilltalade mig, men det där är liksom lite svårt. Det är lite som Stefan sa igår, att det är som att man får svälja kycklingar och lägga undan benen. Det är liksom som allting. Och när vi pratar om andliga ting så kan det väcka många olika frågor. Och jag vill bara säga att det är helt okej. Och det är också det som är det intressanta med till exempel det profetiska, är att det liksom gång på gång poängteras det här med prövandet. Och det är det otroligt vackra i det, att Gud involverar oss i det här, både liksom på från givarhåll och från mottagarhåll. Liksom att vi får vara involverade i hela processen. Det är så som Gud vill att det ska vara, det är så som han har designat det. Och därför blir det både mänskligt och gudomligt när vi samverkar med Gud. Och det är helt okej. Och vi behöver inte heller vara rädda, därför vi inte vara rädda heller för att prova. Så länge vi är ödmjuka och fyllda av kärlek så kan vi prova. Det är för sjuka att profetera eller liksom dela saker, därför att det sker i en atmosfär av att vi prövar allt. Och det tycker jag, då kommer det liksom rätt på något sätt. Och vi kan våga ta steg framåt. Men idag tänkte jag bara lyfta lite våran blick något och kanske bredda vårt perspektiv kring den helige ande. Och den helige ande är ju intressant på så många sätt. Och den helige ande är Gud. Och på något sätt jag tänker på det här, så är ju, på något sätt är den helige ande Gud kompatibel med oss. Förstå mig rätt nu då, det är inte så att liksom sonen eller fadern liksom i treenigheten inte är kompatibel. För menar genom Jesus Kristus död på korset uppståndelse så är hela gudomen liksom kompatibel med oss. Men på något sätt så är det ändå lite som med den helige ande som, jag vet förr i alla fall, jag byggde min egen dator en gång i tiden när man höll på att pilla, nu kan jag ingenting i princip, men förr så pillade man lite grann liksom. Man kopplade in en modul i datorn och helt plötsligt fick datorn liksom nya funktioner. Det är liksom så här, det börjar hända saker. Det är fortfarande samma dator, den ser likadan ut på utsidan. Men den fungerar liksom på ett förnyat sätt. Och det är lite så med den helige ande, att vi förnyas liksom genom den helige ande, både i gemenskap med Gud. Vi får en förnyad gemenskap med Gud, men också en förnyad funktion. Det var lite det som kanske Stefan var inne på igår. Där. En gemensam funktion tillsammans med Gud. Det är du. Du ser fortfarande lika. Det är sant. Du pratar så likadan ut. Det är du. Men fungerar på ett förnyat sätt genom liksom en gudomlig energi som börjar kanaliseras genom dig. Och det är lite som Jesu dop. Jesus döps, den heliga andes närvaro bekräftade Jesus som Guds son. Du är min, du tillhör mig. Och sen så sänder han ut Jesus, och det första han sänder honom är till öknen. Att liksom tjäna med liksom i den heliga andes kraft. Samma sätt är det med oss, de här två sidorna. Genom den heliga andes förnyas vår gemenskap och vår funktion tillsammans med Gud. Ibland så säger vi, och jag säger ganska ofta, att den heliga ande är Guds närvaro på jorden. Och det är sant. Men det var också någon som påpekade för mig att Jakob, det där kan ju misstolkas. Ja, hur då? Jo, men som att den heliga ande inte är Gud. Att det liksom bara är en kraft som är utsänd av Gud. Och då vill jag poängtera det här att ja, den heliga ande är Guds kraft på jorden. Men inte så som att det är en av Guds egenskaper som skickas ner till jorden. Eller liksom en utrustningspaket som Gud skickar ner till jorden. Eller en representant för Gud som skickas ner till jorden, eller Guds springpojke, eller hur det nu är vi kan tänka kring det här. Utan den heliga ande är Gud, Gud i oss. Och det är det som blir så otroligt när man tänker på det. Det är ju jättefint att Gud har skickat ner liksom en utrustningsväska eller någonting liksom, ja, liksom häng på i det här. Men att Gud kom ner i Jesus, men han kommer också ner lika verkligt i den heliga ande. Och det blir så otroligt magnifikt att vi är förenade med Gud. Den härligheten som vi förlorar, den är återvunnen. Fortfarande samma gamla skruttkropp, så är den så länge. Liksom fortfarande så. Det är fortfarande samma gamla skruttiga värld med ganska skruttiga villkor, om vi ska vara ärliga. Det är liksom inte så där superduper på det sättet. Och det säger Paulus att denna skatten i andra Korinthierbrevet 4:7, att denna skatten har vi lerkärna. Men lerkärna på något sätt symboliserar våra villkor, våra kroppar så som det är. Denna skatt har vi lerkärna för att den väldiga kraften, vilken kraft då? Jo, den heliga andes kraft ska vara från Gud och inte komma från oss. Så vi som troende bär Guds härlighet i våra bräckliga mänskliga kroppar. Och det är också där som Guds kraft verkar genom oss trots vår svaghet. Och så säger han att det är för att kraften ska vara från Gud, inte från oss. Så när vi fungerar i någonting eller råkar dela ett ord som blir uppmuntrad för någon, så är äran Guds och inte vår. Men vi har fått vara med på det här. Och ibland är det lerkärlet som talar. Då blir det inte alltid rätt. Därför måste vi alltid bära fram allt vi gör med ödmjukhet. Men samtidigt, detta vackra Gud i oss. Vilket mysterium. Fantastisk verklighet. Jag säger i sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Om inte jag gör det, kommer inte hjälparen komma. Jag menar, jag vet inte om det är som, om du vill vara med och predika. Jag vet inte, men jag har blivit ganska förbryllad över den här texten ibland. Varför säger Jesus så här? Man nästan kan bli lite irriterad. På vilket sätt kan det vara bättre än att ha Jesus vid sin sida? Jag vet inte, när jag tänkte på det här så kom liksom någonting svara till mig på engelska. The only thing better than having God by my side is having God inside. Men det är liksom någonstans bara man bara, just det. Att hur kan det vara bättre? Jo, därför att han sänder, inte en representant, inte något liksom sämre, utan han sänder Gud på vår insida. Så på det sättet var Jesu himmelsfärd inte en nedgradering. Det var inte för att Jesus fick hemlängtan om vi snickar liksom, och så skickar vi någon liksom så här B-plan eller så. Utan det var för att det var bättre, säger han. Det är bättre för lärjungarna, bättre för oss, bättre också för att Jesus behövde ta med sin seger från Golgata upp i himlarna och försegla denna seger för oss för all evighet. Bättre på så många plan. Också bättre för att han vill involvera oss. Det var Guds plan och tanke att involvera oss i missionsuppdraget.
Och sen har vi också den här dimensionen av att Jesus på jorden i sin kroppsliga närvaro hade gjort sig begränsad till en plats och en tidpunkt. Men genom att bemyndiga, lyssna nu, du är bemyndigad. Jag gillar det ordet. Det är något otroligt starkt i det. Du är bemyndigad. Så genom att bemyndiga varje troende med andens närvaro, så skulle Guds närvaro, är Gud vara närvarande överallt, i alla tider, genom alla troende. Ganska speciellt. Inte så att vi enskilt kan jämföra oss med Jesus och säga, här är jag. Du får mig istället för Jesus. Det är bara en läm, bara en del i kroppen, men tillsammans är vi hans kropp, bärare av hans närvaro och bärare av goda nyheter till en hel värld. Så på det sättet, det tycker Jesus var bättre. Att han gör oss delaktiga i Guds kraft och i Guds vilja på ett sätt som inte var möjligt innan himmelsfärden. Nu är vi hans kropp. Och det handlar inte bara om det profetiska, utan andens liv sträcker sig över så mycket, över hela våra liv. Och jag tänkte att vi bara ska köra ett helikopterperspektiv, i helikopterfart dessutom, för att påminna oss om den heliga andens omfattande verk i våra liv. Och det första jag vill lyfta fram, tror jag är det mest centrala kanske, och också som på många sätt summerar allt annat som anden gör i oss, och det är att anden formar oss till Jesus likhet. Det står i 2 Korinthierbrevet 3:18, och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och så fortsätter det, detta sker genom anden. Vi pratar ganska, eller ofta har man väl hört att man ska bli lik Jesus. Ibland kan det liksom kännas lite svårt att närma sig den tanken. Särskilt om vi tänker att det är ett jobb vi ska utföra själva. Då känner man ju för att ge upp på en gång. Men därför är det så härligt vad Paulus säger här. Det sker genom anden. Anden som är Gud ger oss erfarenheter av Gud. Men det handlar inte bara om liksom, ibland kan vi tänka att liksom erfara Gud, det sker på ett sätt. Vi har liksom en bild av vad det är att uppleva Guds närvaro. Jag vet inte om du tycker det är så, men jag kan vara så. Jag kan begränsa liksom, när jag känner sig lite grann. Och så bara, nu har jag känt, liksom, nu har ju Gud varit nära. Men jag skulle plötsligt bara vilja lyfta perspektiven. För jag tror att du sitter här inne som begränsar. Liksom, ja, men jag upplever aldrig Gud. Jag känner så ganska ofta också. Och någonting har hänt i mig över den sista tiden. Jag bara inser att jag har haft en alldeles för begränsad bild av vem Gud är. Tänk dig skaparen av himmel och jord. Skulle han bara tala genom att man får lite så här, vad heter det?
Gåshudier.
Eller liksom genom att det pirrar till liksom i en sån här fridskänsla. Ja, Gud talar genom frid. Men jag tror att skaparen av himmel och jord, han talar på så många sätt. Och han berör på så många sätt. Och till och med kanske han ibland berör genom ofrid. Genom det som du tänker precis tvärtom. Därför att han vill leda det. Då får vi ställa oss frågan, Gud, vad vill du med den här känslan? Vad är det som händer här? Att inse att han är så stor och obegränsad. Och han talar på så många sätt. Och bara inse, bara uppmuntra dig. Du upplever den heliga anden hela tiden. Du upplever Guds närvaro hela tiden. Bara fråga, men var kommer det här ifrån? Vad vill du med det här? Det var där kanske vi ibland tolkar lite olika. Omfamna och bejaka att faktiskt du lever i Guds närhet. Jesus upplevde i sin mänskliga kropp andens närhet på så många olika sätt. Läs evangeliet där, ser. Det var liksom inte bara rosenkvistar och, ja, det var törnekvistar. Det var inte bara liksom mjukis, utan det var liksom på många olika sätt. Så vi också formade till Jesus likhet, att uppleva Gud på olika sätt. Men också när vi tar emot anden, så står det att då börjar en frukt med olika klyftor växa i oss. Det är inte så att vi får olika frukter, utan det är en frukt. Står det i Galaterbrevet 5. En frukt med olika klyftor. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det där är ju egentligen karaktärsdrag som tillhör Jesus, som börjar att växa i oss genom anden. Därför att när vi har fått ta emot anden som det står här, då får vi liksom börja se Gud som han är, och då förvandlas vi till likhet med honom. Och det växer fram de här olika områdena. För att visst, det är massa skit hela tiden som poppar upp. Men bara ett erkännande av att det där faktiskt sker. Sen så talar Bibeln också om att anden föder oss på nytt. Ibland fastnar vi i tanken att bara vissa har anden. Som att det finns ett A-lag och ett B-lag i kristenheten. Det är inte sant. Jesus säger i Johannes 3, 5 och 6. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är anden. Att bli en kristen, jag vet det här, liksom Thomas Hedin kallade det, att luta mot Gud. En del skulle kalla det att bli född på nytt, eller att bli förvandlad, eller sätta sin tro till Jesus. Men det är att man liksom, ja, jag vill bejaka tron på Jesus. I det så blir vi födda av ande. Vi är födda ovanifrån, talar Bibeln om. Lite längre fram i Johannes 7. Johannes vill tala mycket om anden. I Johannes 7 så talar Jesus om att den som tror på honom ska få andens källa av liv på insidan. En källa som pålar fram. Det står inte att vissa. Ja, sen så kommer lite tro. Och sen så är det längre fram så är det några som får en källa. Nej, den som tror får en källa av liv på insidan. Du har anden. Och gång på gång får vi uppfylla oss av källan. Och ibland talas om det här begreppet andedop. Och för mig, jag tror att jag har liksom uppdaterat min syn under de sista 10 åren. För mig tror jag att andedopen, det är liksom synonymt med frälsningen. När vi tar emot Jesus, när vi blir födda från ovan. När vi blir uppfyllda av den helige ande genom att vi tar emot Jesus i vårat liv. Sen så det man beskriver som andedopet, jag har också en sån erfarenhet. Jag tror att för mig var det första gången jag erfor att jag blev uppfylld av den helige ande. Men den helige ande fanns ju redan där, därför att jag hade ju blivit född på nytt. Jag trodde ju på Jesus. Men så fick jag uppleva, och det är ju inte en engångsföreteelse det heller. Utan det händer ju 3, 4, 5, 7, 111 gånger. Och kanske händer lite varje dag, även om jag inte ens är medveten om det. Och ibland så blir det sådär liksom, kanske lite mer överväldigande. För vissa, för andra inte. Jag tror att det här är viktigt. Jag vet, min pappa har varit pastor i stort sett hela sitt liv. Och han har berättat så många gånger, han har suttit med folk kanske på dödsbädden eller sådär. Ja, men är jag verkligen frälst? Ja, men jag talar ju inte i tungor. Eller vad det nu kan vara. Jag tror att det är en skev teologi. Som för människor bort ifrån liksom frälsningsvisshet och tryggheten. Utan istället bara för att omfamna att jag är född av anden. Och så säger Paulus, gåvorna är olika. Mm. Men anden är densamma. Mm. Och det här då att anden utrustar med gåvor. Olika gåvor. Och en del är mer åt det naturliga hållet. Och en del lite mer, om man får säga så, övernaturliga. Men alla är lika andliga, om man får säga så. Och det talas bland annat om i första Korinthierbrevet, som inte Stefan direkt citerade kanske igår, men han pratade om den här typen av gåvor. Det talas om profetiska gåvor, gåvor att bota sjuka, tungotal, att göra under. Och flera sådana där gåvor som jag skulle vilja hävda kanske tenderar åt lite mer det övernaturliga hållet. Alltså ingenting vi överhuvudtaget kan liksom göra i egen kraft. Men sen ska vi läsa i Romarbrevet 12, som också talar om andens gåvor. Och där lyfter fram gåvor som tjänstvillighet. Att undervisa, gåvor att uppmuntra, att administrera. Har du hört någon predik över det? Ikväll vill Gud utrusta någon med gåvor att administrera. Alltså vi är ett schema ibland. Vi vill haka upp oss på vissa saker. När liksom Gud har gjort det så brett. Där vi alla är inkluderade, när vi alla har gåvor. Det är därför Paulus kan säga att alla har gåvor. Generositet är en annan sån gåva. Paulus uppmuntrar oss att söka och att fungera i våra gåvor. Att upptäcka och att använda de gåvor vi har fått. Sam Storm, som pastor och teolog, han brukar beskriva andens gåvor som naturliga handlingar. Naturliga handlingar som fylls med gudomlig energi. Ja, men in i den här gåvan att administrera, liksom, det här vill jag göra för Guds rike, det här vill jag göra, liksom, så fylls det med gudomlig energi. Vare sig det handlar om att tjäna och vara generös eller lägga händerna på sjuka, men det är ju naturligt, liksom, att lägga händerna på det. Utan Gud händer ju ingenting mer än att man kan känna, liksom, åh, han bryr sig om mig, eller sådär. Men med Guds kraft så kan faktiskt under ske. Naturliga handlingar som fylls med gudomlig energi, det är gåvorna det. Anden ger också mod att dela sin tro. Apostlagärningarna 1:8 står det, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och jag tänker att det blir så otroligt synligt eller tydligt i den förföljda kyrkan. Där mot all mänsklig logik, om man tänker på det här, mot all mänsklig logik, så väljer människor sitt vittnesbörd framför sitt liv. Vi ser det redan, liksom, med apostlarna och så här, liksom, som där 11 av 12 blev, vad vi vet i alla fall, dog genom, blev avrättade för sin tro. Och sen har de fortsatt med det. Det är ju så utbrett idag med den förföljda kyrkan. Och hur människor väljer, du kan bara liksom, man tänker såhär, du kan bara liksom i rättegången där, eller när de har med bara liksom, du kan väl bara förneka och sen så kan du gå och be Gud om förlåtelse. Nej. Man får gudomlig kraft att välja att säga, jag väljer Jesus. Och så får man betala med sitt liv. Det är bortom mänsklig kraft och förmåga. Det är inte bara mod, men det är också en övernaturlig kraft. Det är både mod och kraft. Men jag skulle säga att det blir liksom i sin extremitet i de där sammanhangen. Men det är samma mod och kraft som verkar i oss när vi kanske vågar nämna någonting om våran tro till en kollega eller klasskompis. Förringa inte det. Det är samma ande som verkar, som kanske får betala med sitt liv i Iran eller Nordkorea eller vad det kan vara någonstans. Det är samma kraft som är verksam som gör att det lilla vi säger också är bärare av gudomlig kraft och närvaro, så att vi kan beröra den personen vi pratar med. Andra är också vår hjälpare. Det är därför som Johannes 17, han säger att det är bättre. Därför jag ska sända en hjälpare, säger han. Det är bättre att sända en hjälpare som hjälper oss. Och hjälpare är ganska brett. Vi kan behöva hjälp på många olika sätt. Och det finns ingenting vi inte kan komma med till Gud och be om hans hjälp. Och det är inte en hjälpare som man får springa och leta, var är Jesus någonstans nu då? Ja, han drog till Galileen, ja, men jag är ju där. Utan det är en hjälpare som är på våran insida, som vi kan vända oss till hela tiden. Jag tycker det blev så tydligt igår när Stefan talade hela tiden om när han sätter sig i kniviga situationer, för det får man ju säga att han gör. Men det är ju det han berättar. Och så, vilket innebär att han får ha väldigt mycket av den här dialogen. Nu behöver jag hjälp. Heligande är hjälparen. Och ibland kan man känna att man skulle vilja ha mer hjälp än man får. Men då skulle jag vilja vända på det och säga, tänk om vi faktiskt får mer hjälp än vi tror. Andra är också vår guide. Och urskiljning är någonting som vi också var inne på igår, som är en specifik gåva med en liksom särskild utrustning. En särskild skärpa att kunna urskilja det gudomligt ljusa ifrån ondskans mörka. En speciell liksom guideförmåga att kunna urskilja vad är det som pågår i den här situationen eller vad är det som pågår i människans liv. Men vi har alla som troende en guide på vår insida. Vi har alla en känslighet att kunna urskilja i olika situationer och be Gud om hjälp. Hjälp mig här nu. Men också när det kommer till att förstå andliga sanningar och att navigera i Guds ord. Johannes 16, som är det sammanhanget som vi läste, det står också, så ska sanningens ande leda oss in i hela sanningen, Johannes 16 och 13. Vi ska sanningens ande leda oss in i hela sanningen. Också med ordet. Det är inte så kanske att vi alltid får svar på alla de teologiska, liksom, det finns ju jättemycket teologiska liksom, saker som kan vara svåra att navigera i Guds ord. Ibland kanske vi får hjälp där också. Men framförallt kanske är att se Kristi verk för oss. Det är därför man kan ta upp en bibel och inte veta någonting. Och ändå få på något sätt bli berörd av evangeliet. Därför att anden guidar oss också i ordet att förstå att Jesus älskar oss, att han har skapat oss och att han har skapat oss för evigt liv tillsammans med honom. Också Paulus, flera gånger så pratar han om att han blir stoppad av den heliga ande. Han vill åka dit, men heliga ande säger dit. Och så det är också en form av guiding i livet. Att liksom, sen ska vi inte gå runt, men Gud ska gå höger eller vänster, ska jag ha gröna eller rosa strumpor. Det kan jag, på något sätt vill jag bara döda, liksom, håller du på med det? Sluta med det. Därför att det är liksom en andlighet som är ganska frånvänd Bibeln. Och det kommer bara låsa ditt liv och begränsa ditt liv. Men det här är något att liksom öppna upp. Men det här är liksom en stor livssituation, hjälp mig. Det kan också vara andra saker som liksom att jag ska samtala med den här människan, hjälp mig sådär. Men ni förstår att det finns en skillnad i när det liksom blir bara too much. Och när vi också. Jag tror att det handlar också om det här att manliga gåvorna till exempel står igång på gång att det ska vara till uppbyggelse. Så liksom när det är till uppbyggelse för dig att få en helig andes guidning och ledning, ja men kom igen. Men när det bara blir liksom en sån här knepigt, ja men släpp det. Är ni med mig? Också samma sak här skulle jag vilja tro. Att ibland sker det här medvetet. Men jag är väldigt nyfiken på att i himlen få fråga Gud. Kan du visa mig en liten glimt heter det på svenska. En liten glimt av hur du har lett mig utan att jag har varit medveten om det. Hur du har guidat mig till beslut. Jag förstod inte att det var du. Jag tror att det kommer vara. Vi kommer få se så mycket. Oj. Jag som liksom trodde att jag var själv i den här situationen. Jag visste det här vykortet, ni vet, med fotspår i sanden. Jag vet inte om jag den, liksom, att man blir buren. Alltså, jag tror att vi kommer få se så mycket. Och så att vi kommer fyllas av tacksamhet i en evighet. Det finns så mycket mer att säga om vad anden gör. Men på något sätt har jag bara lyfta perspektivet av att anden involverar hela våra liv. Både på ett mycket mer naturligt sätt och mycket mer övernaturligt sätt också. Än vad vi kanske är medvetna om. Men anden formar oss i Jesus likhet. Anden föder oss på nytt. Anden utrustar med gåvor. Ger oss mod och kraft att dela tro. Anden är vår hjälpare. Anden är vår guide. Och nu ska vi inte säga så mycket mer om det för att ta för lång tid. Men det talar också om hur anden målar Kristus för oss i Johannes 15. Det talar om i Johannes 16 om hur anden överbevisar om synd och om rättfärdighet. Det talar också om i Efesierbrevet 6 till exempel, eller Romarbrevet 8, om hur anden stimulerar våra böneliv och också till och med om hur anden ber i oss. Och också det genomgående tema som vi ofta missar är hur anden formar enhet i sin kyrka. Ett av andens kanske främsta verk när vi ser liksom hur ofta det repeteras i skriften är hur anden formar enhet och gör oss till en familj. Anden utrustar församlingen med tjänstegåvor och profeter, pastorer och evangelister. Alltså, ser ni? Det är så brett och bra att vi bara lyfter perspektivet att profetia är något fantastiskt, vi ska söka det. Men också bara erkänna och se bredden och vidden av Guds engagemang i våra liv. Och att vi får erkänna Gud på livets alla områden att han är nära. Jag vet inte, som allt annat så tror jag att också livet i anden kan kännas skrämmande eller kanske kravfyllt. Jag vet inte hur det har varit. Jag hoppas inte det känns så nu, men det kan vara så ibland. Men då vill jag också bara poängtera att Gud är varken kravfylld eller någon att vara rädd för. Han är inte dömande. Han är en inbjudande Gud. Han är en varsam Gud. Han är en upprättande Gud. Han är en helande Gud. Han är en fridens Gud. Och han är en frihetens Gud. Och anden är Gud. Och inget annat än liksom att vara allt det som Gud är i sin helhet. Och på något sätt att bara liksom, när det gäller oss själva, att våga på något sätt bara ge oss själva till Gud och erkänna här i jag. Det är hans. Han som är precis så här. Han som är i liksom businessen att upprätta världen. Han som vill hjälpa oss, han som vill lyfta, han som vill möta, förvandla i livet. Det är också när vi tänker utåt. Vad är det vi har att ge till världen? Och vi har att ge frid i Jesu namn. Frihet i Jesu namn. helande i Jesu namn, upprättelse i Jesu namn, förvandling i Jesu namn, ljus i Jesu namn, liv i Jesu namn. Wow. Och någonstans när du bara tittar ut, vad är vårt uppdrag? Om jag tänkte, jag ser framåt en stad som får uppleva mer av hela. Oj! Det är den där billiga satiren på tomman, köp aldrig den. Jag klarar att tappa den, men inte en iPad. Nej, men när vi tittar liksom på vårt uppdrag, tittar på vår stad, om vi ser framför oss liksom att människor i vår stad omkring oss får uppleva frihet, helande, rättfärdighet, liv, glädje. Ja, men vi har någonting att ge. Och jag tror att för länge har vi bara tittat in, liksom, lite, liksom, lite för intro, mycket introperspektiv, vad heter det? Och för lite liksom se utåt i det som Gud vill göra. Och det är liksom något som också handlar till och med när vi talar om att dela vår tro, så det handlar mycket mer om att vi ska dela vår tro än vad faktiskt Gud vill göra med människorna omkring oss. Att komma med hopp och liv, helande, upprättelse, förvandling. Det är vad den helige ande gör med oss. Ja, jag tror egentligen jag har sagt det mesta av det jag ville säga. Men i Jesus så var Guds vilja, Guds närvaro och Guds kraft inkarnerat och kroppsligat på jorden. Och anden är detta. Guds sätt att inkarnera sin närvaro och kraft och vilja i oss. Och på något sätt kanske jag hoppas att det bara får väcka liksom, dels en längtan. Men också jag skulle bara verkligen uppmuntra det här bejakandet. Att jag tror att vi är för ofta i kyrkan och boxat in. Jag sa det innan, erfarenheten av Gud till liksom bara vara så litet. Men tänk om du bara kunde öppna upp och bara inse att, som Paulus säger, det är i honom vi rör oss och är till. Det är i honom jag rör mig och är till. Och då blir det liksom en helt ny naturlighet. Och behöver inte kämpa så mycket och prata så mycket. Utan på något sätt bara, just det. Det blir skönt. Och det är lite som när man hamnar i sitt rätta element. En fisk på land är ganska jobbigt, men den kommer i vattnet så blir den fri. Och det är lite så liksom, oh, du är fri. Du rör dig i ditt rätta element. Det är inte så att Gud är där borta och du är här. Det är honom vi rör oss och är till. Och då behöver vi inte fastna för mycket i hur vi känner eller inte känner. Jag tar, tänk om Gud verkar i alla känslor. Tänk om Gud är närvarande i alla olika tillstånd i livet. Tänk att ha Gud på vår insida. Det är svindlande och fantastiskt. Det var typ det jag ville säga. Och nu ska vi få en lättvar på något sätt.